Det här är politikens frågepodd.
Idag om dörrknackning. Funkar det?
Det är en viktig fråga och den skulle jag vilja tänka igenom, för det svaret jag ger kommer jag få leva med.
Vi har fått en fråga till podden. Den lyder så här: hej politiken. Har några frågor om dörrknackning så här i valtider? Spelar dörrknackning egentligen någon avgörande roll för valresultatet? Och hur länge har svenska partier hållit på med dörrknackning? Är det en rest från gamla folkhem Sverige? En amerikansk import på 00-talet? Lite av båda eller något helt annat? Tack för en toppenpodd. Hälsningar Katarina och Tobias.
Katarina och Tobias.
Är det Baudin och hans fru?
Är det Katarina Barling och Tobias Andersson som gör ett kul collab? Jag vet inte.
Nej.
Det kan vara bara några andra helt vanliga. Katarina och Tobias.
Ja. Vi kommer inte svara exakt på de här faktafrågorna som du kastar ut. Men vi har en större berättelse och ge er. Så, ja, strap on. Dörrknackningen. Min tanke om dörrknackningen, får jag säga så här, att det är, jag tänker att de pratar mycket partierna om sin dörrknackning, och det känns som att så här, det fyller glappet. Om vi tänker så här, gamla tiders valkampanjen, det var ju liksom så här en idé om att samla folk till massmöten, alltså nu pratar vi liksom första halva, alltså liksom 60-70-talet kanske.
Du tänker Erlander mot Bertil Ohlin i Vasaparken i Stockholm.
Ja,
stora liksom, debatter varje gång.
Precis, och det är idén så här, det här du måste vara ute på gatan eller möta folket där, och det gör man i alla kommuner och sånt där.
Man undrar bara hur mycket luft det var i de siffrorna som rapporteras, för jag menar även under Palmes tid när han hade sådana stora avslutande tal i varje valrörelse nere på i Göteborg. Alltså ni vet,
Götaplatsen.
Götaplatsen. Ja. Då säger de ju att det var liksom 20 000 människor, 30 000.
Det fanns inte,
det får väl alltså, inte plats på Götaplatsen.
Jo, det är jättestort där.
Har du varit på ett mingel i Almedalen? Förstår du hur många människor som kan vara?
Men jag tänker att på den tiden fanns inte så mycket annat att göra. Alltså man hade de ens två tv-kanaler och internet fanns inte.
Det är streamingen.
Så jag tycker det låter sannolikt.
Okej, okay, ja, men det, exakt. Så det var ju det som fanns för massmöten.
Vet du vad som kom då? TV. Oj, folk slutade vara med i organisationer. Sitter och kollar på TV ser man hela världen runt omkring. Och sen kom något ännu dummare, internet. Internet, vi slutar kolla på TV, vi tittar på internet istället. Och någonting händer då. Men då känner ju politikerna så här, de här tråkiga torgmötena som ingen är på ändå, vi kan ju kommunicera via sociala medier. Och oj, vad mycket feedback man får. Jag får ju liksom, det här, förr i tiden kunde man gå på ett liksom lokalt partimöte och möta riktiga människor, känna av vart är Sverige någonstans. Nu har vi liksom haft, nej men så här, nu kan vi prata med internet och få den känslan. Sen visar det sig att internet är inte representativt. Det förstärker vissa saker. Jag tror ju starkt att de olika plattformarna har en dynamik som förändrar budskapen och gör, ja liksom, det blir bråkigare och tråkigare, för det är det som funkar på de plattformarna helt enkelt. Så då blir politiken bråkigare och tråkigare. Sen kopplat med att det här med, ja men du har ju opinionsmätningar, det är liksom, det var ju anklagelsen på det här tomma 00-talet, att så här, de bara fokusgruppstestar allting, de har liksom ingen längre ideologi och själ. Jag tror också att de känner så här, vi litar inte 100% på mätarna längre.
Alltså jag hade ett sånt samtal igår, vi spelade in det här på den i Almedalen, jag hade ett sånt samtal igår med en moderat som sa att det konstiga är känslan när man knackar dörr, att det är väldigt positivt, att folk är nöjda med regeringen, att folk tycker man gör bra saker, det är lätt att lyfta fram Gunnar Strömmers arbete, men ändå ska de rösta på Centerpartiet. Alltså att, nej men att de känner så här, det är en annan van, alltså det här var en person som hade varit med ett tag och som sa att liksom vanligtvis när man känner att det går dåligt, eller liksom när man ligger dåligt i opinionen, då känns det också när man knackar dörr. Men nu gör det inte det. Och att de, liksom, de hyser nog något litet hopp om att mätningarna ska vara helt fel.
Det är ju intressant det där. Jag menar, om vi ska försöka svara halvt på frågan, så så är det väl framförallt det historiska som är lite svårt att slå fast. Alltså i vilken omfattning politiska dörrknackningskampanjer har pågått och hur länge.
Det är väl en socialdemokrat sak från början.
Eller? Kan vara alltså det, jag menar, man har ju gått runt och sålt saker. Alltså nu menar jag inte
sålt lotterierna, menar
du? Sålt lotter. Nu menar jag gårdfarihandlare. Mm-hmm. Det är där jag befinner mig.
Oj, okej. Okay. Du är så långt tillbaka.
När jag bettlare undanbedes.
Så jag tänker mig att populistiska folkliga rörelser har ju använt den metoden också säkert bakåt.
Men Jehovas tänker du på.
Så någon får gärna ringa och berätta om det så att vi kan föra vidare det i en annan podd. Men det är ju alldeles klart att det stora liksom uppsvinget och att det har blivit sånt enormt fokus från alla partier på dörrknackning, det kom ju efter, alltså i mitten på 00-talet, efter Obama-valrörelsen, tänker jag med. Och då gjordes det också undersökningar om, alltså som kan säga någonting om huruvida det funkar eller inte. Till exempel så gjorde Synnovit en opinionsundersökning då, alltså de som väl heter Ipsos idag, som visade att 80% av svenskarna uppgav att de absolut inte ville bli uppsökta i hemmet av politiker som ville snacka politik. Så det tyder på liksom att det inte skulle fungera. Sen finns det internationella undersökningar, och jag tror möjligtvis att det ska ha gjorts en svensk som jag inte har hittat, som vill indikera att var 15:e dörrknackning resulterar faktiskt i en ny röst.
Mm-hmm. Partierna har ju olika mål. Det är så här, vi ska knacka 300 000 dörrar, vi ska knacka, och sådana brukar jag högst.
Ja, när vi var i Almedalen nyligen så var ju Baudin, partisekreteraren, enormt stolt över att man då hade knackat 3 gånger så många dörrar som vid motsvarande tidpunkt i förra valrörelsen. Mm.
Jag hamnade på en fest med jättemycket sossa för ett tag sedan, och då hade Baudin samma dag det här var sossa som jobbade i Löfven-regeringarna, och då hade Baudin samma dag presenterat det nya målet, och de här sossarna bara var så, åh, jag hatar dörrknackning. Dörrknackning, det bästa man har lämnat politiken är att slippa knacka dörr. Och så fick jag en jätterolig historia om hur en person hade åkt med Mikael Damberg och knackat dörr någonstans i någon kommun norrut, där det var ett sosse-kommunalråd som hade suttit i en evighet. Och att det här sosse-kommunalrådet och Damberg skulle knacka dörr. Men kommunalrådet hade då knackat på alla dörrar, och Damberg hade fått stå en bit bak, och så hade hon varit så här, hej hej, och så kände hon liksom alla i kommunen som typ så här, tilltalade alla med namn, och så bara, han där är från Stockholm, honom behöver ni inte prata med. Och sen så hade hon liksom, så bara stod Damberg där och kollade på alla de här norrländska dörrarna. Det känns ju ibland som att dörrknackningen är liksom också lite bara något man gör.
Men jag tror att det är ju jättebra övning för människor att vara ute och möta liksom riktigt folk, och att snabbt kunna liksom interagera så här. Kan du locka någon, snabbt sälja in någonting? Jag tror att det är liksom en bra metod att bli en bra salesman för det hela. Men jag tror också att så här, i alla fall känns det som att Moderaterna pratar mycket och så här, ja, men vad hör vi i dörrknackningen? Vad är det liksom, vad möter man för argumentation? Att det här är deras sätt, istället för de här opolitliga opinionsundersökningarna, de icke-existerande liksom partiskadrarna eller liksom massmötena på torget, så blir det här ändå ett genuint möte. Och jag säger så här, nej men absolut, det kanske är så att 8 av 20 vill känna att så här, ja, i mitt hem kan jag få vara fredad. Men ja, men
alltså det är riktigt intressant, tycker jag, det verkar som när man börjar borra ner i det här, är ju att dörrknackning är kanske populärt eftersom det möjligen kanske lite finns en evidens för att det fungerar. Mm. Medan det inte finns det på något sätt med någonting av det andra. Mm. Alltså valaffischer. Mm. Det verkar inte finnas några belägg för att det övertygar någon väljare om någonting. Eller reklamkampanjer i sociala medier. Högst oklart det också. Så kanske är det så att dörrknackningens popularitet ändå har att göra att det är liksom bäst av usla alternativ.
Samtidigt så finns det också någon slags filterbubbla i dörrknackningen. Alltså att man tar ju fram underlag och knackar ju i de områden där det finns potential. Det är inte så att man går liksom och knackar vilken dag som helst.
Nej, jag vill bara säga, när du sa det här om fungerar valaffischer, så hade statsvetaren Elin Naurin lyssnat på det avsnittet när vi pratade om Sverigedemokraterna, så att de har gjort en som är väldigt faktatät, och de undrar om det var det mest, liksom så här, den mest svårlästa artisten, affischen i Sveriges historia. Och då sa hon så här: jag var en gång på Tage Erlander-museet
i Brandsäter.
Precis, och lyckades få med mig en kanske ännu värre, eller bättre om man ska säga, de viktigaste reformarbetena som genomförts under en socialdemokratisk regering. Och det var, det är bara en lista helt enkelt från
det ser inte ut som en valaffisch, det ser ut som en gammal tidningssida, men ja, är då en valaffisch.
Ja.
Mycket text att skriva och läsa.
Ja, så att, och det, då kanske återigen det personliga knackande mötet. Sen får jag säga, USA, varför det funkar i USA, ja, men det är ju mobiliseringsval, det är så få som röstar där, så att om du hittar någon bara så här, oj, ja, men jag kanske ska gå och rösta och ta min medborgerliga plikt på allvar, för jag vill ändå säga det här, låt mig vara lite normativ. Ja, du kanske vill vara fredad där i ditt hem, men du går ju inte på torgmötena, du går ju inte längre med i ett parti. Någon gång kanske du måste möta de där onda maktmänniskorna och prata med dem lite och interagera med dem och ge din feedback och din input, så du kanske får öppna dörren.
Så om man inte går på ett partimöte, då behöver man släppa in dem i sitt hem. Det gäller detta också kyrkan. Om man inte går till kyrkan så måste man släppa. Alltså, nu är du igen i dina tveksamma demokratiska reflexer, tycker jag. Har vi inte rätt att välja att inte rösta, att inte engagera oss i samhället?
Det är tur att vi har en sån öppensidad podd där vi kan diskutera de stora frågorna. Finns det frihet eller måste en myndig man tala om för dig vad som gäller?
Och vill du knacka på vår dörr och fråga oss om någonting, så skickar du den frågan till politiken@svd.se.
Ja, och jag kan också berätta att väldigt snart så kommer vi också ha en funktion på vår hemsida, alltså vår tidningssajt svd.se, där man också kommer kunna ställa frågor om man vill ha svaren i text istället.
Om man inte vill ta sig till vår dörr och knacka på den.
Vår e-dörr.
Vi har ju så jättemycket säkerhet i vår team. Alltså det är ju, man ska ta sig förbi TED-receptionisten.
Ja,
det kommer vara jättesvårt.
Om man ser oss någon gång, så får man också säga, jag har en fråga till politiken, och viska den till oss. Men så kommer vi säga, jag kommer inte komma ihåg det här, så att du får mejla. Men det är ändå, det är en möjlighet, det här med mänsklig kommunikation.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.